Jag har satt en rubrik för det här dagens predikan. Som stjärnor på en mörk himmel. Och så satte jag dit en lite förklarande underrubrik om att göra skillnad i världen. För att det är ju så att världen lider på något vis brist på hopp och optimism. Åtminstone har jag upplevt det att den här sista tiden så kommer på något vis oroande nyheter väldigt ofta. Och jag tror att det är ingen människa som är helt immun mot det här. Det är som om det är någonting som har hänt i omvärlden som gör att vi lätt tappar liksom orienteringen. Och det onda har på något vis blivit mera öppet. Att man får hata, man får döda, man får göra... Vi har våldsamma inbördeskrig i Mellanöstern. Och vi har ISIS som skrämmer folk och som förföljer kristna och dödar vem de vill och alla som inte håller med dem. Och vi har katastrofer och epidemier. Vi har Ebola. Det är väldigt mycket som kan bli för mycket för oss egentligen. Och här uppe i Norden där vi fortfarande är ganska liksom förskonade från väldigt många saker så har vi en tendens att bara vi utestänger det. Men jag tror att på djupet så börjar människor vara oroliga. Åtminstone känner jag att det är svårt att på något vis komma över det där. Men så är det ju så att vi kan ju också göra en skillnad mitt i det här. Vi har någonting som är väldigt värdefullt. Och Jesus, han säger: jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Det är ett väldigt stort löfte. Och det är väldigt... jag tror att det är det vi har att dela med oss av. Vi är inte duktigare än andra människor. Vi är inte speciella. Vi har inte stora resurser. Men att vi har Jesus. Och precis som det syns bäst när det är mörkt, eller om stjärnorna syns bäst när det är mörkt, så är det kanske också i vår tid att den som har livets ljus, som Jesus sa, på något vis framträder bättre i en sån här tid. Den människan som har en trygghet, som har en grund i livet, stiger fram som någonting positivt när världen är full av hat och kamp och förtvivlan. Och därför vill jag idag påminna om några tankar som finns i Filipperbrevet i första hand. Som de här tankarna kan hjälpa oss att vara världens ljus. För det är det ordet som Jesus använde om både sig själv och oss. Han sa: jag är världens ljus, men han sa också: ni är världens ljus. Till sina lärjungar. Men det är inte alltid så lätt att leva på det sättet att man är ett ljus. Det är väldigt lätt att glömma det, att på något vis falla in i den allmänna trallen. Och det är så, och det är så. Och det där är en ond människa, och det där är en ond människa. Och allt vad vi hör, liksom, vi har ingenting att tillägga till det negativa vi har omkring oss. Om vi inte faktiskt öser ur den källan som vi har. Och Paulus, han talar om att leva värdigt Kristi evangelium. Att den som har fått tag i det här goda budskapet om Jesus behöver också leva enligt det. Leva värdigt det budskapet. Han säger: lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium. Så att jag, vare sig jag besöker er eller inte, får höra att ni står fasta i en och samma ande och i ett och samma sinne, kämpar för tron på evangelium. Det säger han i Filipperbrevet 1:27. Men hur ska vi då göra? Hur ska vi få till det här? Hur ska vi göra? Jo, vi har Kristus som vår förebild. Och Filipperbrevet 2 och vers 1 till och med 5 så står det så här. Paulus skriver till Filipperna som är mitt inne i kamp och svårigheter. De blev förföljda. Och han satt väl i fängelse när han skrev det här själv. Men nu säger han så här: om ni nu har tröst hos Kristus, uppmuntran av hans kärlek och gemenskap i anden, och medkänsla och barmhärtighet betyder något, Gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne. Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras. Var så till sinnes som Kristus var. Kristus är vårt stora föredöme. Och vi gör väl i att ta reda på hur var det han levde och hur kan vi följa honom. Vi läser vidare på samma ställe från vers 6 till och med 11 i Filipperbrevet 2. Det står att om Jesus att fastän han var till i Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Alltså Kristus som inte satte sin egen bekvämlighet, sin egen fördel i förarsäte. Utan han gick in i ett väldigt hårt och tungt arbete. Ett liv som så, han var mera förtrogen med. Med lidande och svårigheter än någon av oss. Han gjorde det därför att han älskade oss. Och det här sättet att tänka, det är det som är vår förebild. Det är i församlingen, bland folk, det folk som har lärt känna Kristus, som förutsättningar skapas för att kunna lysa upp den här världen som på många sätt är mörk. Och hur är det då? Lever vi värdigt evangeliet? I våra attityder. Speciellt mot varandra. Och människor nära oss. Vägrar vi låta själviska motiv och stolthet hindra oss. Från att betjäna varandra. Och betjäna världen. Är vi med också när vi inte får erkännande. När ingen ser oss. Eller när inte allting sker enligt våra egna preferenser. Och, som gällande stil eller metoder eller. Är vi med ändå därför att vi älskar församlingen, vi älskar Jesus? Eller och vill vi tjäna Gud och varandra utan att vi måste vinna på det och hela tiden få ut någonting av det? Och är vi beredda att låta andra i församlingen tjäna med den gåva som de har fått? Det här, allt det här är på något vis för mig Kristi sinnelag. Det sätt som Jesus skulle göra det på som han gjorde. Och han sa ju också att den som vill vara störst ska vara de andras tjänare. Det sa han och så tvättade han fötterna på sina lärjungar. Och det där är en väldigt viktig sanning. Vi är väldigt noga med att fira nattvard. Men vi tänker väldigt sällan på att han också sa att vi skulle tvätta varandras fötter. Jag vet inte om han menar att vi faktiskt skulle göra det hela tiden. Men åtminstone så menar han att vi skulle tjäna varandra. Att vi skulle sätta andra högre än oss själva. Han ville lära oss ödmjukhet. Och förstår ni vilken kraft en sån här inställning är i en värld som är ond. Och där alla roffar åt sig vad de kan. Och tar vad de lyckas med. Och trycker ner den som råkar vara aningen svagare än. Det här är revolutionerande. Och när jag läser de här verserna i Filipperbrevet så får jag en väldigt stor längtan. Tänk om jag skulle kunna vara som Jesus. Därför att när jag läser det här så får jag också en sån här insikt om att jag är väldigt långt ifrån att liksom uppfylla alla de här kriterierna för ödmjukhet som Jesus hade. Och jag håller med Paulus. Han sa också någonting om det här. Hur han ville bli lik Jesus. Han ville förenas med Jesus i en död som han sa. Och så vidare. Och så i Filipperbrevet 3 och 12 till och med 14 säger han. Inte som om jag redan har gripit det eller redan har nått det målet. Men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Alltså han la bakom sig allt det där som han hade gjort i sin egen kraft men som hade blivit så fel. Och där han inte hade haft Kristi sinnelag när han förföljde de kristna och när han gjorde saker med våld. Men han lade tillbaka bakom sig och sträckte sig mot målet att bli som Jesus, mot Jesus. Och jag tycker det här är en bibelvers som vi nog alla kan sätta in oss i. Att vi har inte nått det där målet, men vi sträcker oss. Vi sträcker oss framåt. Och det står faktiskt att Gud har ett tydligt mål när han kallar oss. Paulus säger i Romarbrevet 8:29 att till dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild för att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Formas efter hans sons bild. Det är det som är målsättningen. Det är det som Gud har förutbestämt. Alltså han har satt det in i sin plan att du och jag ska bli som Jesus. Och jag, alldeles speciellt i våra attityder och i vårt sätt att tänka. Och en dag så kommer vi i härligheten också, tror jag, bli som honom till våra kroppar och få den härligheten som han har. Och frälsningen, den är ju av nåd, det är någonting vi får. Men att bli lik Jesus, det kräver faktiskt lite arbete. Det kräver att vi strävar mot en viss riktning. Och därför säger Paulus också i Filipperbrevet 2:12 att därför mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er. Det här är ett sånt där bibelord som jag brukar gå lite snabbt förbi när jag läser Bibeln. Jag tycker det har varit svårt att tänka, varför ska man arbeta med fruktan och bävan på sin frälsning? Är den inte av nåd? Va? Det är ju på något vis, och skulle det inte vara Paulus? Men Paulus är den som säger i Romarbrevet liksom att det är av nåd som vi är frälsta, inte av oss själva. Det är Guds gåva och allt det där. Och ändå så skriver han så här att arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Jag vet inte om det är någon annan här som har tyckt att det är ett besvärligt ställe. Men jag tror faktiskt att det är just det här att när vi har blivit frälsta, vi har tagit emot Jesus. Vi har honom i vårt hjärta. Och vi vill likna honom. Och det är det jag tror innebär ett visst arbete. Jag tror, åtminstone i mitt eget liv, så går det inte jättelätt. Alltså den här gamla Stanley sticker upp hela tiden. Och jag tror det är därför det är ett arbete som vi behöver ägna oss åt. Och det här ordet att arbeta, som det står här, det översätts lite olika i olika språk. Någon har översatt det med att vara flitig. Någon har översatt det med att fullborda. Och någon har översatt det med att odla. Eller praktisera. Men allt det där har ju med att omsätta i praktiken det som vi har fått gratis. Och så omsätter vi det i våra liv. Och varför ska vi då arbeta med fruktan och bävan? Varför? Och jag har inte något jättetydligt svar på det. Men det står ju faktiskt om lönen i himlen. Att var och en ska få lön efter sina gärningar. Kan det vara så att det är fruktan och bävan, att vi förstår hur viktigt det är med tanke på lönen? Jag vet inte. Det kanske finns andra teologer här som som vet bättre än jag. Men jag, så där tänker jag i min enkla hjärna. Men i vilket fall som helst så är grunden för frälsningen lagd när du har tagit emot Jesus. Det är inte frågan om att vi måste förtjäna frälsningen. Där måste vi vara överens. Men vi kan leva ut frälsningen och arbeta på det sättet. Eller fullborda det som ska hända i våra liv. Paulus säger faktiskt, undervisar lite om det här också i första Korinterbrevet 3:14 till och med 15. Han säger att om det verk någon har byggt består provet ska han få lön. Men om hans verk bränns upp ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld. Alltså det ska komma en prövning av hur vi har levt och vad vi har gjort. Även om vi är frälsta så kommer det en prövning. Och sen får vi lön efter våra gärningar. Efter hur vi har byggt. Hurdant liv vi har byggt på den grunden. Som ingen kan lägga på något annat sätt. Jesus Kristus. Och det står att man ska bli frälst. Även om det där brinner upp. Men man blir frälst som genom eld. Att jag tror att det här hur Jesus får påverka vårt liv. Vårt praktiska liv i förhållande till andra. Det är så viktigt. Så att lönen faktiskt i himlen är beroende av det. Och det är klart att kanske det motiverar då att man arbetar med, så att säga, med fruktan och bävan. För att det är viktigt. Det är ingenting som man bara slänger ifrån sig. Jag tror att vi lever i en tid och i ett land där man har talat om nåden. Väldigt bra, alltså det är sant. Vi är frälsta av nåd, men att vi ibland inte har talat om fortsättningen. Att arbeta på sin frälsning. Att odla sin frälsning. Jag tycker det är intressanta ord som har kommit fram i olika sådana översättningar. Men nu när jag har sagt det här så ska ju ni veta att det är ju inte med vår egen förmåga bara som vi kämpar. Alltså det är ett arbete, jo. Och vi måste vara inställda på att slita ont ibland för evangelium. Det säger Paulus som en Jesus Kristi soldat. Och de här som han talade till i Filipperna, eller som han skrev till, de var ju utsatta av konkret förföljelse. Alltså det är inte något som säger att det blir bekvämt här framöver för dig och mig. Men vi har någon med oss. Och han skriver också att jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det inte Kristi Jesu dag. Alltså, om du hör till dem som jag också hör till väldigt ofta, att jag tycker att jag har en väldigt liten och svag tro. Men du har en tro. Du tror att Jesus faktiskt har dött för dig. Och du litar på honom. Så fort du har den lilla stapplande, flämtande tron, så har Gud börjat ett gott verk i dig. Alltså den där lilla tron, det är Guds verk i dig. Och han kommer se till att den där lågan fortsätter och brinner och fullbordar verket i dig. Du kämpar inte ensam med att forma ditt liv efter Kristus. Det är liksom inte så att du är helt utan hjälp. Du bara ser det stora, omöjliga och fina som Kristus har gjort, och så kan du inte komma dit. Nej, du får hjälp. Och det skriver Paulus om här i fortsättningen av Filipperbrevet 2, nämligen i vers 13 till och med 16. Till Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Gör allt utan att klaga och tveka, så att ni blir fläckfria och rena, Guds oskyldiga barn mitt i ett falskt och fördärvat släkte, bland vilka ni lyser som stjärnor i världen när ni håller fast vid livets ord. Gud är den som verkar i oss, både vilja och gärning. Men vi måste överlåta oss till honom att han får göra det. För att så pass mycket har han låtit oss behålla kontroll över saker och ting att vi kan säga nej. Vi kan säga jag vill inte. Även om han verkar viljan på något vis också. Men att vi har ett val. Och när vi har gett oss till honom så då börjar han verka också i vår vilja. Så vi vill ännu mera. Så vi vill närmare Jesus. Vi vill göra som Jesus. Vi vill att Jesus ska synas i oss. Att människor ska få uppleva den Jesus som vi har blivit gripna av, som Paulus sa. Och så står här att vi kan lysa som stjärnor i världen. Och för oss så är ju stjärnor något som vi ser om det är riktigt mörkt. Men stjärnorna hade också en väldigt viktig betydelse i antiken. Därför att man använde stjärnorna för att navigera. Man kom inte rätt om man inte kunde läsa stjärnorna. Det var den tidens GPS och kompass och alltihopa. När man var ute på havet så tittade man på stjärnorna så höll man kursen. Och jag tror att det ligger något i det där. Att den som har fått uppleva Jesus, som utstrålar Jesus, fungerar också som en GPS för omvärlden. Att du är på den här punkten, men du borde vara där. Du borde gå i den riktningen. Där finns någonting som du behöver. Jag tror att det ligger i den här bilden som han använder. Han är inte bara så där allmänt romantisk att vi lyser som stjärnor som är så vackra. Utan att vi har en funktion också. Är att leda folk till honom. Håll fast vid Guds ord. Och låt honom utföra sitt arbete i dig. Fullborda sitt verk som vi läste. Och låt Kristus lysa i dig. För de här trasiga, förstörda människorna som finns i din generation. Jag har inte någon jättelång predikan idag, tror jag. Inte har jag ju hållit på så hemskt länge. Och jag kommer till slutet nu, men jag vill ta lite grann bara och sammanfatta. Förutsättningarna för att vara en positiv kraft i världen, de skapas i församlingen. Det är Jesus som är världens ljus och som lyser genom oss. Och här i församlingen får vi på något vis praktisera att leva på Jesu vis. Så att det blir en del av oss och vårt liv. Och vi är kallade att formas efter Jesus. Att följa Jesus innebär ett visst arbete, en strävan att bli som han. Det är inte alltid så jätteautomatiskt, men vi uppmanas att gå in i det här arbetet och ta den här ansträngningen. Och grunden för vår frälsning, det är ju det Jesus gjorde. När han dog och uppstod för vår skull. Men på den här grunden så kan vi bygga med bra eller mindre bra handlingar. Och det är ju de där liksom poängen med de bra handlingarna, det är att det är då vi börjar kunna visa den här vägen. Det är då vi blir till någon nytta för människor omkring oss. Då blir det liksom frukt av våra liv. Och vi får hjälp av den helige ande att leva värdigt det evangelium som vi har tagit emot. När vi nu har tagit emot Jesus så hjälper oss den helige ande att leva ut det här som vi har inom oss. Om Jesus får bli synlig i våra attityder så blir vi som stjärnor som hjälper människor att navigera till Gud och det som är gott. Det blir ett exempel på att man måste inte handla ut efter själviska motiv. Man måste inte hata. Man måste inte ge igen. Man måste inte göra allt det där som gör andra människors liv besvärligt och fullt av lidande. Det finns ett alternativ. Det var det jag hade idag. Och Gud välsigna er. Vi ska be lite till Herren också. Herre, jag ber att när vi har fått tag i dig att vi kan också leva värdigt det evangelium som vi har fått tag i. Herre, tack för att Du är den som kan plantera den här längtan i oss att leva som du. Att bli formade efter dig. Herre, gör det nu här mitt ibland oss. Låt oss få från den här stunden, om inte för, få leva med den här längtan. Herre, tack att du också hjälper oss att nå målet. Du som börjar verket, du avslutar det också. Tack för den här tryggheten att vi faktiskt kan lita på din hjälp när det är omöjligt för oss själva att nå målet. Tack att du är här. Tack att du också välsignar de människor som vi har att mötas, att göras med. Att vi faktiskt kan fungera som navigatorer fram till dig. Att människor när de ser oss förstår att det finns någonting som kan hjälpa just dem i deras situation. Herre, också när vi går igenom svåra saker, så att vi går igenom dem på ett annorlunda sätt än världen omkring. Herre, hjälp oss att lysa som stjärnor när det är mörkt. Tack att du är med. Amen.